Och när hade du semester senast?
Men hur lång semester menar du?
En vecka.
En vecka, okej. Okay. Det var väl 15 år sedan.
Okej. Hej och välkomna till På landet, Skånskans podd om lantbruk och skogsbruk. Jag heter Jakob Edén och jag sitter här med min kollega Tobias Malmberg. Idag kör vi genom ett lite grått och dimmigt Skåne och vi är på väg till Kämnagården utanför Tollarp. Där ska vi träffa Agnes Ekström och Kämna. Frågan är, vad ska vi prata med henne om, Tobias?
Ja, men hon har varit köttproducent i över 20 år och var tidigt ute med att satsa på kvalitet före kvantitet. Hon låter djuren leva och växa till sig i maklig takt. Det är så kallad extensiv produktion. Och hon får ekonomi på det också.
Extensiv produktion, det låter komplicerat.
Ja, motsatsen till intensiv då.
Okej, vi ska höra vad Agnes har att säga. Så häng med in.
Berätta om gården, vad är det för plats vi är på?
Vi är i Åröd som ligger vid Tollarp. Och det är en gård på 55 hektar. 55. Med arrenden upp till 100 hektar. Och det är en kravcertifierad köttproducent. Mm. Det är jag.
Arrende upp till 100 hektar. Va? Då är det naturbete och vall. Va? Eller vad har du på? Hur fördelar sig det på marken? Eller?
Ungefär 40 hektar vall. Och alltså åkermark. Och sen resten är betesmark eller långliggande vallar som har legat väldigt länge.
Mm. Ja, vi är i Skåne, men din dialekt röjer det lite. Du kan väl berätta, hur hamnade du här?
Jag kom från Småland från början, från en liten ort som heter Fågelfors. Och den är ju ganska okänd förutom för hus. Förr i tiden, Fågelfors hus. Flyttade därifrån som 14-åring till Öland. Bodde där till för 22 år sedan. Okay. Då vi bestämde att nu ska vi ha en gård i Skåne. Mm. För att Öland var svårt att hitta gårdar på.
Vad såg du framför dig på för gård då? Vad hade du tankar kring att ha köttproduktion redan då? Eller vad var det du såg framför dig?
Ja, jag hade ganska mycket hästar då på den tiden. Och tyckte väl att vi skulle komplettera just för framförallt för betorna skulle att hålla parasittryck nere. Att komplettera med kor. Men sen blev ju det här med korna då, inser man att hästar, det ska man inte hålla på med, det är bara roligt.
Okay.
Så det blev mer och mer kor.
Ja. Ja, och det är Hereford som gäller för din del.
Ja, Herefordkorsningar med lite annat i, men huvuddelen, alltid en ren ras i Hereford 20.
Ja, är det en självklar ras eller hur kom det sig att det blev den?
Ja, det var faktiskt en före detta släkting på Öland som sa till mig att släpp upp Hereford på allvaret så blir de feta och granna och kommer hem. Men en charolais eller en simmental, den får du leda hem för han orkar knappt gå.
Okej, okay. Ja.
Och det är ungefär lite samma förutsättningar i de här mellanbygderna här mellan Skåne. Alltså Skåne, det Skåne som de flesta tycker är Skåne med stora fält och frodiga marker. Och den här lite mellanbygden med lite stenigt och mycket stenigt och lite sämre jordar.
De fixar magra beten.
Ja, de fixar magra beten.
Ja. Jaha, och sen...
Men du har glömt säga hur stor besättning du har.
Det är 24 kalvande kor. Så det är en liten besättning. Men å andra sidan gör jag det själv.
Ja.
Så då räcker det till.
Ja, hur gör det att sköta gården helt själv då? Funkar det?
Ja, det gör det om man har en bra maskinstation som hjälper till med de här dyrare, alltså gödsel, utkörning, balning av plastbalar. Det är i stort sett det de gör.
Mm. Mm.
Och det är ju dyra maskiner, så det lönar sig liksom inte för den här besättningen att ge sig på. Ja, men dessutom så uppfödde jag ju upp alla djur, alltså alla kalvar till slakt. Jag släpper aldrig någon kalv innan. Så att de är ju kvar här allihopa på gården till de slaktas. Och det är därför jag faktiskt behöver 100 hektar. Ja, det är mycket extensiv uppfödning.
Ja, precis. Som är lite motsatsen till intensiv. Då. Du kan väl berätta, vad innebär det? Hur kan det se ut?
Det innebär att jag låter dem beta länge. Och sen...
Hur länge?
Ja, normalt. Om vädret är bra in i november. Då brukar jag ge dem foder. Och sen så har jag bara ensilage. Eget producerat ensilage. Och sen så har de alltså, de får mineraler i stort sett, och saltsten, det är det enda som är tillsatt utifrån. Och det gör ju att det blir en ganska billig uppfödning. Och sen att de kan beta länge då. Och jag kör oftast 2 skördar på vallarna, och den tredje skörden får de beta på hösten, så att ja, så att de får en högre näringsvärde helt enkelt där fram mot hösten. Då blir ju inte naturbetena något att ha längre fram i oktober liksom då.
Nej. Men när du har bestämt dig för det här sättet att föda upp dina djur, hur har det gått till? Är det liksom en lång process, eller är det någonting, eller varför har du bestämt dig för att jobba så här?
Ja, det började nog för 20 år sedan när man ser att det är antingen eller på något sätt. Antingen kör du stenhårt och då är det intensiv uppfödning. Och då har du ju faktiskt, då var ju priserna väldigt dåliga. De har ju blivit bättre på kravdjur än vad de var för 20 år sedan. För då tog man inte tillvara, man fick inte ut hela djuret till konsument. Så därför blev det ju väldigt dyrt för slakterierna också. Och därav då dåliga priser. Och har man då Hereford som inte klassar sig längst upp i rangskalan, så blir det ju ännu sämre. Och då var det ju helt enkelt vägskäl. Jaha, kör man intensivt då och satsar alla, men det kostar. Eller försöker man sig på att hålla djuren så att de håller sig bra och de växer bra på det fodret helt enkelt man har. Och då var det ju ingen tvekan efter något år alltså. Sen kommer ju andra fördelar till som nu är mycket viktigare än det var då. Det är ju det här med att man är en enhet som i stort sett går runt i sig själv. Att man är klimatneutral då. För det är i stort sett, jag har inte räknat på den, men jag tror att i stort sett är jag klimatneutral. Och allt sånt som nu har kommit och blivit väldigt fokus på. Att köttet kanske inte har tillförts soja till exempel från andra länder, eller kraftfoder eller sånt som vi kan äta.
Fem snabbfrågor. Är du redo? Känner du dig snabb?
Ja.
Katt eller hund?
Katt.
Vad lyssnar du på i traktorn?
80-talsmusik, pop eller vad som helst, rock eller pop. Eller...
Säg någon artist.
En artist.
Ja, utav de här från 80-talet.
Whitney Houston.
Ja, schysst. Varför ska man bli bonde?
För att man har en frihet och ett härligt liv att kunna bestämma själv.
Jakt eller fiske?
Jakt? Nej, jag jagar inte. Men jag gillar jakt. Fiske, jag gillar både jakt och fiske.
Ja.
Nej, fiske ser vi, det gillar jag.
Vad tycker du är roligast i jobbet?
Det roligaste är ju djuren. Alltså, djuren är ju hålla på med djur. Det är ju det som är roligt.
Lugnare tempot, eller att man låter saker och ting ta tid, det är också någonting som jag vet att du tidigare sagt, att det liksom påverkar ju köttets kvalitet och smak och så också.
Ja, det är ju lite min uppväxt i Småland då, för där var vi, alltså det var ju mycket vilt vi åt och det skulle hängas. Och det är ju lite det här att viltet växer ju långsamt. Det äter ju låg energi. De äter knoppar och bark. Och lite gräs och lite. Så att lite samma tanke där, att de går väldigt mycket på naturbeten. Och det har man ju konstaterat, att djur som går mycket på naturbete har mer omega 3 fettsyror i fettet, plus att de då mår bättre och de är bättre att äta. Alltså,
hur funkar det då att nå ut med att du liksom, att ja, men jag har det här köttet med de här extra värdena? Var det något som slog an direkt och liksom gav mer pengar omedelbart, eller?
Nej, det har ju tagit väldigt lång tid, kan man säga. Eller det är ju också en process där man börjar fundera, som jag började fundera på 10 år på, att sälja köttet själv till kund och då kunna göra mer reklam. För slakteriet är ju bulk. Vara. Det är ju, ser ju ingen om den kommer från den här gården eller från en annan gård och som har en intensiv uppfödning. Så där har man ju ingenting att hämta på det sättet.
Och då har
det har ju funnits några sådana här naturbeteskött och så, men samtidigt var de inte certifierade.
Nej.
Så att de var ju egentligen inte, utan det här är ju kravcertifierat då. Det körde jag från början. Det tänkte jag, det ska jag ha.
Så du säljer allt kött själv?
Ja, allt kött går till direkt till konsument i köttlåda. Utom möjligen någon ko någon gång ibland och kan gå till slakteri.
Men jag hoppar tillbaka. Hur funkar det med att hitta ett slakteri som tar emot ett färre antal djur kanske? Och som man dessutom vill ha, att köttet ska få hänga ett tag och så. Är det enkelt att hitta det? Eller hur gjorde du för att hitta ett sånt slakteri som är med på det?
Nej, det var ju också en väldigt lång historia, kan säga. För det är ju, för 20 år sedan fanns inte det. Då kunde man skicka till Ugglarp här i Hörby och man kunde få tillbaka det, men då hade det väl hängt ett par dagar eller 5 dagar max. Och då var det grovstyckat, då gällde det halvor eller fjärdedelar, så det var alldeles för stora volymer. Sen började det lite, då hittade jag en styckare som faktiskt hängde det. Kanske för en 8 år sedan. Och han styckar sen ner det. Och nu har jag ytterligare hittat en då som hänger det då i 19 dagar också.
Okej. Okay.
Är det den optimala tiden då?
Ja, det tror jag. Sen kan man hänga ännu längre. Nej, men faktiskt de här... Nu var det ju så att Ugglarp gjorde ett som hette Ugglarps Olssons utvalda. Och jag var lite där och hade samarbete lite med dem ur krav. Vi fick ut kravkött, för de fick inte ut framdelarna. Men vi plockade in Malmö kommun och Lunds kommun och de här som ville ha kravkött. Mm. Så de tog köttfärs då och vi gjorde avtal med dem. Och då höll jag Uggla på att jobba med det här med att hitta en ideal hängmörningstid, för han gjorde sitt Olssons utvalda då, det var ju Olsson som ägde det. Och där hittade de 16 dagar som ett idealiskt, just för både för att det höll länge i butik efter 16 dagar och för att du hade uppnått en hängmörningseffekt, en bra hängmörningseffekt på 16 dagar. Så det var faktiskt där jag plockade det. Sen har det blivit så bara hos den här slaktaren, på grund av att han har måndagar slakt och jag vill ha köttet på fredagar. Så då blir det 19 dagar.
Ja. Ja, och så gör du köttlådor. Vad finns i de där lådorna då?
Det är då ett halvt djur delas i 3 delar. Så alla styckdetaljer plus köttfärs finns i lådan.
Ja, hur stor blir en sån låda då?
Ungefär 30 kilo. Okay. Runt 30 kilo.
Mm. Det är någon som söker dig.
Det kan vara någon som vill köpa en köttlåda. Ja. Jag tänkte på detta att du då säljer ditt kött själv. Mm. Och du har liksom kontakt med konsumenterna och sådär. Vad ger det för mervärden för dig liksom, i ditt jobb, skulle du säga?
Ja, det ger ju naturligtvis ett ekonomiskt mervärde, för att jag kan ju mer planera vad får jag in, eftersom djur klassas då. Det finns ju många parametrar på ett slakteri. Det finns både storleken, fettinlagringen, men framförallt är det ju hur stora detaljerna är på djuret, alltså när de tittar på det. Och det mäts, men det behöver vi inte gå in på. Men de har ju många sett att det är sådana här härfordjur som då inte är så stora i kropparna. De kommer aldrig särskilt högt, så att jag har, det är också väldigt osäker historia egentligen att skicka till ett slakteri, för det kan ju vara, alltså det kan ju skilja 5 kronor på mig och grannen, eller ja, eller det kan skilja 5 kronor från ett djur till ett annat djur per kilo. Och då är man ju liksom utlämnad, jaha, men vad ger de här djuren, hur är det här året? Nu gör jag ju mina detaljer själv och har en väldigt duktig slaktare och styckare som då styckar på ett bra sätt. Och då är det ju så att jag kan ju veta att jag får in de här pengarna. Den här summan har jag per kilo. Mm. Och då blir det ju lättare att planera ett företag.
Mm. Ja, det är klart.
Än det blir när du inte alls vet, kommer du att dra in 10 000 mer eller 20 000 mindre, eller, alltså det går ju aldrig att se. Sen är det ju det att jag tycker det är väldigt trevligt med själva kundkontakten.
Ja.
Sen är det ju lite så som ni här var inne på där. Man skulle ju naturligtvis föra fram de här mervärdena på att vara lite mer, inte aggressiv, ett dåligt ord, men lite mer informerande. Mm. Sen är det ju en balansgång emellan, för det har ju slakterierna gjort många undersökningar på. Och det är ju det här med att folk egentligen inte vill sätta ett djur i samband med sitt kött många gånger. Mm. Och det är ju frågan om man ska hur långt man vågar sig framåt. Vad har man för kunder? Det kanske är någonting man måste känna av. Tycker de det är roligt att få en bild på en nyfödd? Nu har kalvarna börjat kalva. Nu har korna börjat kalva, till exempel här i första kalven. Tycker de det är roligt, eller tycker de att det är en negativ sak att man berättar om gården? Och det har jag inte riktigt. Det finns utvecklingsmöjligheter där, absolut.
Hur når du ut till dina kunder?
Jag har ju bara kört egentligen. Jag har försökt lite olika saker. Facebook funkar inte alls för mig, men jag är förmodligen alldeles för inaktiv. Då ska du vara på det ett par gånger om dagen och du ska slänga in bilder och du ska fixa med det. Sen har jag testat att stå på lite skördemarknad i Åhus och i Kristianstad. Och det har faktiskt gett en hel del, men det största är mun mot mun-metoden, att folk som har köpt lockar med någon annan som köper.
Okej, okay, men då gäller det också att man håller uppe kvaliteten.
Ja. Och det var, jag kan säga, om vi då tar kvaliteten, det var därför jag från början sa att mitt kött ska vara hängmörat. Och det ska vara hängmörat till en sån, inte bara, alltså de flesta sådana här mindre slakterier som jag har varit i kontakt med, de erbjuder 7, max 10 dagar. Det är liksom det yttersta, och det är inte många som släpper, för det tar plats, det kostar pengar, du måste ha bra kylar. Så att det är inte många som gör, utan det är den här som jag har fått tag i som då hänger då i 19 dagar. Det är väldigt ovanligt. Och då har du uppnått en sån hängmörningseffekt så att det är en jämn kvalitet på köttet. Det heter Mjällby skärk eller Ragnarssons kött heter de väl också.
Ja, om man ändå ska fråga efter de grejerna. Den här maskinstationen, du var så nöjd med, vad är det för någon?
Björkeröds maskinstation.
Ja, men de är duktiga också. De har varit träffat.
Mm, absolut.
Rullar det på här nu, eller vad har du för utmaningar i din verksamhet?
Alltså just nu kan man väl säga att dieselpriset och elpriset är ju inte jag så beroende av, för att mina djur går ju ut och in som de själva vill och har alltså bara ligghallar. Och då har man ju alltså belysning, men den används ju i princip bara när jag ska ut och kolla en kalvning på natten eller man ströar någon kväll eller, alltså, så man kan säga det enda som jag använder el till är ju vattenkoppar, alltså värme i vattenkoppar, och det är inte mycket det drar, så elen kan jag ju strunta i, kan jag säga. Men däremot så, alltså diesel, och det höjer ju priset över hela linjen nu. Det kommer ju, maskinstationen kommer ju vara tvungna att höja. Jag är tvungen att höja mitt pris lite, för sen får man ju tänka sig för. Nu blir det inga extra körningar hit och dit.
Det var allt vi hade att bjuda på idag, men lyssna på oss nästa vecka igen. Då ska vi träffa Eva och Mikael Nordin som driver Tockafarmen. Och de har ju bland annat levererat tuppar till Nobelmiddagen, så de lär ha en och annan historia att förtälja. Så missa inte det. Tack för att ni lyssnade. Ha det så fint. Adjö.
Tjenixen.
Den här podden gjordes av Katamaran Media för Skånska Dagbladet.